Älskade, älskade Fader. Du som har givit oss det allra bästa. Jesus Kristus. Och i honom har du givit oss allt. Liv och övernog. Och du har givit oss den helige ande som är vår lärare. Så att vi ska få en uppenbarelse av allt vad Jesus har gjort och vem han är. Så att vi ska kunna ta emot nåd. Av nåd genom tro kommer våra liv bero. Tack Fader. Tack Jesus. Tack helige ande. Det här bibelstället fick jag precis för en liten stund sedan. Jag var inte beredd att jag skulle säga någonting och så bara det kom. Och då kom det om den kamp som vi är i. Och hur vi ska kunna övervinna den kampen. Och att förstå det på riktigt. För att så mycket som möter oss är direkt ifrån fienden. För att isolera oss och stänga in oss. Så att vi inte ska kunna vara i världen och vara farliga och utbreda Guds rike. Så att det är i den här tiden en speciell attack på oss för att vi ska dra oss tillbaka. Vi ska bli deprimerade, vi ska bli sjuka, vi ska må jättedåligt. Och det sista året, som vissa av er vet, så har det varit tufft för mig på grund av vissa omständigheter. Och jag har trott, för jag har fått massa fysiska symptom, jag har trott att det har varit stress på grund av situationen. Men i morse visade Gud mig att här är ingen stress. Här är andemakten. Här är fienden som tar tillfället i akt för att stänga in dig. Och då såg jag det plötsligt och tänkte så här, jag känner ju verkligen att det är djävulen. Jag känner det och olika kroppssymptom som ska göra det omöjligt att liksom fungera normalt. Och de har jag ju fortfarande. Men så igår så har jag ju vänner som är missbrukare. Och jag har pratat med dem. Men igår hälsade jag på dem. Och blev så tacksam till Gud över en öppenhet som jag inte trodde var sann. Och då tänker jag, så ute bland oss finns det missbrukare, kriminella, människor som har det svårt, som längtar efter Jesus. Men som aldrig har sett honom utan bara sett religion. Och så när man kommer och berättar om Jesus så säger de att jag är helt mottaglig. För att jag har det så jobbigt. Jag har sån dödsångest. Så när jag gick därifrån jag tänkte så här, åh. Att vi inte blir isolerade. Utan att det blir på riktigt Kristus i oss. Men vi måste förstå kampen. I Efesierbrevet 6, 12 och 13. Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det här är ju liksom krafter som är starka. Och det här står ju sen också, ta alltså på hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Och då kände jag att det här sista året har jag inte behållit fältet. För att jag har tänkt naturligt. Jag är stressad och därför har jag alla de här symptomen. Det var inte alls det, utan djävulen tog tillfället i akt. Och det lät ju väldigt bra. Så att förstå den här andliga kampen. Och djävulen vet våra sköra punkter. Och vi måste övervinna det här. Och det enda sättet som det går att övervinna det är genom tro. Och i Romarbrevet 1:17 så står det så här. Av tro till tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Så att tron är livsviktig. Och vi har ett föredöme i tro. Och det är ju Abraham. Och jag tänker vad man kan ha haft saker levande som faller liksom i skugga, som måste upplivas igen. Att verkligen tro på Gud. Och tro på hans löften. Och i Romarbrevet 4:18. Så läser vi lite framåt. Och där ingen förhoppning fanns. Där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bli en fader till många folk efter vad som var förutsagt. Så skall din säd bli. Och han försvagades inte i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var som död. Han var ju omkring 100 år gammal, hur jämväl Saras moderliv var som dött. Han tvivlade inte på Guds löfte i otro, utan blev fast med starkare i sin tro, till han ärade Gud. Och var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Och då tänker jag, vilket föredöme. Han tänkte på att min kropp är som död, jag kan inte bli pappa. Men han lät inte det påverka tron. Om vi tänker som Petrus gjorde. Han fick ett ord av Jesus, kom. Men så fick han ju se vågorna. Och då lät han vågorna ta över handen. Och det påverkade honom. Och han tappade ordet, kom. Och så sjönk han. Och jag har ju känt på sista tiden. När omständigheterna och symptom, alla saker, tar överhanden. Och så är det det man fäster blicken på. Och så sjunker man. Så att bestämma sig för Jesus. Att tro på dig, på det du har gjort. Tro på löfterna. Tro på ordet. Oberoende. Och i Hebreerbrevet 3:19 så står det om Israels folk. De hade ju ett löftesland. Och det skulle inte göras i ordning för dem. Utan det låg och väntade. Löfteslandet var färdigt. Men ändå så kom de inte in. Och varför kom de inte in? Står det i Hebreerbrevet 3:19 att det var på grund av otro. Så kom de inte in fast landet var färdigt. Och hur är det för oss? Har vi ett löftesland? Jesus Kristus är vårt löftesland. Det är fullbordat. Gud väntar på oss. Vi säger så här, jag väntar på dig Gud. I nya förbundet väntar Gud på oss. Och i Korintherbrevet, andra Korintherbrevet 1:20 så står det att alla Guds löften, så många som de är redan besvarade med ja. Och därför får de sitt amen. Så alla Guds löften från första sidan, hela Bibeln, är redan besvarade i Kristus. Så vad jag ber Gud om, enligt mans löften, så är det redan jag, inte nej eller kanske. Och det här är jätteviktigt. Och Gud har påmint mig om en sak när jag håller på och ropar och stönar. Jag har aldrig ropat och stönat så mycket som det här året faktiskt. Markus 11:24. Och det här har Gud verkligen sagt till mig, så att det här är något som vi behöver ha levande. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär en, tron att det är er det givet. Och det skall ske er det så. Och sen står det i versen efter att när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Så att också er fader som är i himlen må förlåta era försyndelser. Så att det finns hinder för bönesvar. Hinder för tron kan man säga. Och synd är ett hinder för tron. Så oförlåtsamhet är en väldigt allvarlig synd. Tvivel är ju också ett hinder för tron. Fruktan är ett hinder för tron. Men när vi ber då, så allt vad ni ber om. Och det här är, kan man ju tycka då, vadå allt? Men för att det ska vara tro så måste det vara tro på ordet. Så det är allt som Gud har sagt i sitt ord. Det är aldrig utanför ordet som tron fungerar. För då är det inte tro. Så tron fungerar bara i enlighet med ordet. Och i vers 22 står det så här, Jesus svarade och sa till dem, ha tro på Gud. Att ha tro på att det Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Så att veta att allt vad jag ber om. Och i Johannes 15 står det också om vi förblir i ordet och ordet förblir i oss. Kan vi be om vad helst vi vill. Och där står det också för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och när man får bönesvar så blir man ju glad. Men fienden är hela tiden emot ordet. Och försöker få oss att tvivla på ordet. och tänka naturligt. Men att vägra. I Hebreerbrevet 11. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Och sen ska vi läsa vers 6. Men jag tänker i vers 5 så är det lite intressant. För där står det om Enoch. Som togs bort genom tron. För att han täcktes Gud. Och jag tror att han är en förebild på församlingen. Bruden. Alltså har bruden tro. Vers 6. Men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Men då kan man ju tänka så här. Jag känner inte att jag har någon tro. Och då säger Gud till mig så här. Tro är ingen känsla. Det är ett val. Att välja oberoende av mina känslor. Välja att Gud menar det han säger. Så hur får vi tro? I Romarbrevet 10:17 så står det hur vi får tro. Tron kommer. Hur kommer den då? Den kommer genom predikan. I kraft av Kristi ord. Så det är ordet när det uppenbaras av den helige ande. Det levande ordet så ger det tro. Och jag vet en gång jag satt på tunnelbanan. Och var på väg. Jag tror jag skulle åka och jobba. Och så plötsligt såg jag. Att är man förlåten så är man helad. Och jag höll på att hoppa jämfota. Var mina synder förlåtna så var jag samtidigt helad från sjukdom, syndens konsekvens. Och det hade jag som en jätteklar uppenbarelse. Och det hade jag då väldigt många år. Och jag såg väldigt mycket tecken och under. Men det är precis som attacken på tron har ökat. Så att komma tillbaks igen till tron. Och att tro är ju en uppenbarelse av honom som talar det levande ordet, som är det levande ordet. Så i kontakten med honom, att få lära känna honom. För att jag tror att allt Guds folk har på sista tiden känt att vi är mer påhoppade på olika områden. Och det enda som gör att vi kan hålla emot, det är vår tro. Och jag kommer ihåg, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är rätt många år sedan när min tro var väldigt aktiv. Så ramlade jag baklänges och fick tummen i led. Ledbandet gick av. Så var det. Och då åkte jag till Akis. Och läkaren kollade då att ledbandet var av. Och då sa han, det här måste opereras. Och då blev jag ju jätterädd. Och frågade om jag måste bli sövd. Ja, nej då går det inte. Jag tänkte, vad ska jag säga nu? Och så hade han ju en sjuksköterska där. Och då sa jag till henne så här, tror du på Gud? Ja. Tror du att Gud kan göra under? Ja. Då sa läkaren så här, jag gipsar dig en vecka. Och så kommer du tillbaks och så opererar vi. Så åkte jag hem och gick den här veckan. Och fick ett ord av Gud. Var är nu deras Gud? Och så åkte jag in dit efter en vecka. Och så hade han en kandidat där och så sa han, sträck fram handen. Så ska vi ta bort gipset. Och så tog den bort gipset. Och så sa han till kandidaten att den här patienten var så rädd för att bli opererad. Så vi uppsköter en vecka. Men nu ska vi operera. Så jag ska visa dig, hennes ledband har gått av. Sträck fram handen. Och jag tänkte, hjälp alltså. Han hade ett fönster bakom sig. Jag såg bilarna gick utanför. Jag tänkte, världen pågår som vanligt. Det här sitter jag i en hemsk situation. Och så tog jag fram handen. Och så tog han tag i tummen. Och så skulle han visa att ledbanden var av. Och så satt den fast. Och då sa han så här, det här kan inte hända. Och då sa jag så här, vilken bra läkare du är. Och så, vi kan i alla fall gipsa handen så den får vila lite. Men det är ingen idé att gipsa dig. Men så, du blir en bättre och bättre läkare. Och ut sprang jag ifrån Akis. Och det var ju en inneboende tro som var verksam. Och sen Kristoffer, näsbenet gick av. och de kunde inte operera på helgen. Så vi åkte in på måndagen och han skulle opereras. Och vi kom bakom en skärm och sjuksköterskan sa till Kristoffer att vi kommer att bedöva dig. Och det känns som du inte kan andas, men det är inget farligt. Och vi ska bara ta skenor och lägga på och flytta näsan rätt. Och sen blir du gipsad. Så hon förklarade så lugnt. Jag tänkte, åh vad hemskt. Men ändå i mig hade jag en levande tro. Och så sa de då innan premedicineringen, sa de till Kristoffer, så får du gå på toaletten. Så han gick där med sina vita strumpor och vit rock in på toaletten med näsan på svaj. Så kommer han ut på från toaletten och kommer in på det rummet med en spikrak näsa. Och då sa läkaren så här, vad är det här? Är det en skönhetsoperation eller? Näsan är medialt spikrak. Så tittar han i journalen, det här kan jag inte ta ansvar för. Det kan jag. Och så gick vi till kassan och fick pengarna tillbaka. Så här, det går till missionen. Och då tänkte jag så här. Bagateller. Men en tro som fick svar. Som fanns i hjärtat. Och alla tyckte jag var så petig. Att inte kunna vilja bli sövd. Och det där med Kristoffer. Men vi fick bönesvar. Och det är att tänka så här. Himlen som jordens skapare. Har rört vid oss. Det är det. Det som är mer än bönesvaret. Att han älskar oss så mycket. Så att han bryr sig om oss. En näsa och en tumme. Och det är det här. Som jag tror vi behöver få uppleva. Som människor behöver få uppleva. Att vi ber. Och Gud verkar. Vi ber inte av metoder. Utan vi ber efter andens ledning. Och så får vi se Gud gör under. För på den tiden såg vi. Cancersjuka blir friska. Vi såg verkligen mirakler på 80-talet. Och sen har det legat så tyst. Men jag tror också att vi hanterade det inte rätt. Det var för mycket kött och för mycket omognad. Det var för mycket show. Och det tror jag det kan bli och är ibland fortfarande. Men att på allvar vilja demonstrera faderns kärlek. Och då tänker jag så här, att det är bara tron som kan ta emot nåden. Så att av nåd genom tro. Att det blir ett folk som täcker Gud. Som tror på vad Jesus har gjort på Golgata. Han botade alla människor på Golgata. Han bar alla människors sjukdomar på Golgata. Han tog straffet för all synd på Golgata. Det behagade fadern att slå sin älskade son med sjukdom. Med krankhet står det. Han blev ett skuldoffer för att vi skulle få vara fria. Men på grund av att vår tro ligger så lågt så blir vi så attackerade. Och ser på symptom och ser på omständigheter. Och det tar över. Så har det i alla fall varit i mitt liv på sista året. Så har det varit. Och fruktan kommer och ångest kommer och ja. Och det är verkligen djävulen som ligger bakom. Djävulen vill inte ha några tecken på Guds godhet. Han vill inte ha några tecken på att Jesus har dött och uppstått. Han gör allt för att fånga in oss. Så att umgås med Gud, vara i ordet och få tro som växer. Abraham blev inte försvagad i tro. Fastän han tänkte på att min kropp är så som död. Utan han blev starkare i sin tro. Till han ärade Gud. Och då tänkte jag så här, jag vill tillbaka till tron. Som var starkare då. Jag tror att det var så mycket som gick snett. Vi vet ju mycket kött det blev. Och jag tror att det förstörde så mycket. Men att få komma tillbaka igen i tro. Tro på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Och jag tänker det är ju det som ärar Gud. Tro närar Gud. Och jag längtar efter att kunna få komma in på sjukhus bland sjuka barn. Och det var egentligen det första tecknen jag såg, så gjorde ju Gud ett under med en utvecklingsstörd flicka. För jag visste inte ens en gång att jag var kristen. Och då såg vi så mycket under. Och jag längtar så efter det igen. Vi hade barnmöten. Och Kristoffer ramlade ner från en våningssäng. Och slog ett hål i huvudet. Så bloden sprutade. Och jag la ett jättetjock kompress. Och sa att nu måste jag åka till Sankt Göran så vi får det här sytt. Och då var en liten pojke som sa så här, men du har ju sagt att Jesus kan bota oss. En liten kille. Och tänkte att det här kanske är jätteviktigt för hans framtid. Och jag blev jättenervös. Och så la jag handen på den blodiga kompressen och sa: Jesus, bota Kristoffer. Så sa han lilla: ta bort kompressen. Så tog jag bort en blodig kompress. Och det fanns inte en skrapsår. Då sprang den lilla pojken iväg. Hem. Och mamman och pappan ringde. Är det här sant? Ja, så det är sant. Och då tänker jag så här. Att få det här igen. Att vi får den här sortens tro igen. En barnslig, enkel tro på att Gud hjälper. Så att människor får se Guds godhet. Och i vardagen, var man går och var man står. Och tro får vi av att höra honom och att umgås. Så att vi kan höra. Så jag längtar efter så jättestarkt att kunna komma in bland sjuka. Det var ju en tid också, det var bönedukar. Och då fick jag ju en böneduk från en kvinna. Som inte var kristen, men som hade läst någonting. Och då var det hennes 4-årige son hade varit på kontroll. Och då hade han ingen testikel. Så att en var inte nedstigen och en fanns inte. Och då ville hon ha en böneduk. Och jag skickade en böneduk. Och får sen på posten ett jättepaket. Och då stod det i. Hon tackade mig. Och jag fick ju förklara för henne att jag har inte med det här att göra. Då på nästa undersökning, 2 friska testiklar. Och det är mirakel. Sen var det ju ett annat mirakel som gick in på tv faktiskt. Om den här pojken med lungsjukdom. Det kom ju både i tidningar och i tv. Och det var också genom en böneduk. Och det var det första. Då sa Gud till mig så här. Jag fick ett brev. Och så sa Gud, skicka en böneduk. Jag visste inte vad en böneduk var. Och då sa Gud, ta en stuvbit och be. Jag åkte till domen och köpte en stuvbit. Och det var ett helt omöjligt händelse. Och det kom i läkartidningar och blev väldigt uppmärksammat. Så att vi behöver den här tiden igen. Vi har så mycket villoandar och villoläror och också att kristenheten tappar sanningen och börjar kompromissa med mörker. Så att vi behöver få demonstrera Guds godhet i all enkelhet. Så det längtar jag så jättemycket efter. Jag längtar väldigt mycket efter uppryckandet. Men jag längtar kanske ännu mer att människor ska få se vem Jesus är och hans godhet. Och likadant då när jag har mött de här människorna som har sårt på sista tiden. Deras enorma öppenhet inför Guds kärlek. Jag är helt förvånad. Så att få komma ut till de sjuka, till de svaga. Så det här är min bön. Men det går ju inte utan tillit och tro. Så jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig. Att du ska få ett renat egendomsfolk som håller tro. Som är som Enoch. Som täcker dig. Jag tackar dig så att du kan sända oss och vara livet i oss. Vara ordet genom oss. Och förhärliga Fadern genom dig i oss. Jag längtar så, Fader. Och att vi får omvända oss och överlåta oss av hela vårt hjärta till dig. Så vi kan vara sändebud från himlen. Tack, älskade Fader. Förena oss till en kropp som förhärligar dig och ditt namn. Och att vi absolut inte vill ha några kända människor. Utan vi vill bara ha ett endaste namn. Jesus Kristus. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen.